Bäst utan boll, podcast nummer 8.
Välkommen Daniel.
Välkommen Mårten.
Tack så mycket.
Jag tänker börja podcast nummer 8 med en hundhistoria.
Ja, jag vet inte varför det alltid blir så här.
Det blir så här för att vi har sagt så mycket skit inom 7 program genom. Jag har aldrig fått så mycket beröm som för den här hundhistorien. Jag tyckte den var ganska dålig egentligen, men jag är här för att underhålla pöben.
Ja. Det kanske inte var så jag planerade att min legacy inom innebandyn skulle bli.
Nej, men du är med i den här historien så du är inte helt bortglömd.
Nej, men jag kommer bli på... Det är där när folk tänker på mig så kommer de tänka på hundbajs.
Mm. Om det vore så väl ändå att det bara var det här jag kommer ta upp nu. Men för er som undrar vad vi babblar om och inte hört avsnitt 7 så får ni väl på något sätt skylla er själva.
Vad fan har ni inte lyssnat på avsnitt 7 för?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men din enorma hund i alla fall... Jag sa att jag skulle berätta 2 historier sist, men jag gjorde inte det.
Du höll alla på halster.
Mm, här kommer den. Den här enorma hunden som äter allt den kommer över, från mindre tv-apparater till brödrostar ungefär, hade ju käkat upp ett rep en gång. Och det som ska in ska ju även ut.
Sån är djungens lag.
Mm. Och den, ja, den fick ju ut det där repet. Delvis, ska vi säga. Och du fick liksom fullfölja det här genom att dra ut långa bitar av det här repet. Hoppas ni har den här synen framför er nu. Det är en stor hund och det är Mårten.
Ja, det var, man kan säga att det var lite som att mjölka en ko.
Mm. Fast det var ingen mjölk.
Det kan man fan inte säga.
På tal om skit. Den här övergången har jag tänkt på rätt länge. Det är vad man skulle kunna kalla Linköpings bortamatch i går mot Dalen.
Ja, det var en fantastiskt dålig genomförd bortamatch. Nästan lika dålig som deras hemmatch var bra, säger jag för att väga upp det lite.
Ja, och då var Dalen mindre bra.
Ja, de var nog... Frågan vilka som var sämst av Dalen borta och Linköping borta.
Ja, man ska inte bara titta på målen.
Alltså nej, jag säger nog att Dalen var sämre i första matchen.
Nu satt jag och gjorde en massa ljud med den där pennan. Jag brukar på själv för att jag gör en massa konstiga ljud där, men lägger ifrån mig den. Vi kanske inte ska snacka så här jättemycket om själva matcherna. Vi hade ju webbsändning på hemmamatchen och den andra gick på TV4, så alla har väl sett det antar jag.
Precis. Det var ju lite, vi pratade lite på slutet bara för att ge oss lite själva cred, så ungefär som att vi har en aning om vad vi snackar om, vilket vi inte har, vilket vi kommer komma till sen när vi går igenom tipset. Men vi sa att det är inte säkert att det här är ett bra mentalt läge som det blev där Linköping vinner jättestort.
Nej, precis.
Och jag tycker ändå att det var en del i det hela.
Ja, bara kom tänka på en grej med den matchen som inte har matchen gör, men som var lite smårolig. Jag pratade med Dalens tränare före matchen, Brolin, Nathan Brolin och Parvainen heter han, va?
Iro Parvainen.
Ja. Han pratade inte så jättemycket svenska, men han sa några ord på engelska till mig. Bland annat att han tyckte att han sa någonting i stil med att Oscar Henninen, he's a little bit too soft.
Det är lite kul för han är ju på och tjatar på Oscar hela tiden.
Ja.
Samtidigt som han gav en tumme upp efter straffen där också. Så de har lite en egen...
Ja, men han sa även i... Nu gjorde han en sån klassisk... bara röckigt citat ur sin sammanhang. För han sa även att han hoppades på det idag i alla fall.
Ja.
Så kanske jag ska tillägga. Men i alla fall, jag pratade med dem. Och sen... 5-10 minuter kanske. Så efter matchen bestämde du och jag att vi skulle gå och ta en öl på stan. Och du skulle hämta din enorma hund. Vad du gjorde med den hunden vill jag inte veta. Och vi skulle sedan sammanstråla på stan. Du skulle höra av när du gick in. Och du skickade ett mess vart vi skulle gå. Och jag missuppfattade det och gick till ett annat ställe.
Du gick och var förvirrad som vanligt.
Ja, precis. Och kom in på en sportbar där. Och tänkte, nej, men du har inte kommit än. Så jag går fram till baren och beställer en öl. Och då ser jag mitt... Alltså, 5 meter framför mig att det sitter en kille och tänker, jävlar vad lik han är Kettil Kronberg. Sjukt. Sen föll på nätten ner, för det var typ 20 svartklädda herrar där. Där satt ju Dalen. Och då stod jag där i baren och bara blängde på alla, alltså tittade på alla dem. Och jag, troligtvis så visste ju ingen spelare om jag var.
Vi kan ju notera att det här är inte Sveriges mest välbesökta sportbar heller.
Nej, jag var ensam i baren kan jag säga, som stod på ena sidan och de satt på andra. Och jag kom på tanken att fan, jag tar kort på dem och skickar till dig, för det här är ju ganska roligt. De har ju fått stryk med 13-5, så jag vill inte direkt gå fram och prata med dem. Fipplar upp telefonen, lyckas som tur på något sätt komma åt den här kameraknappen innan jag hinner ta upp liksom, och rikta det mot dem.
Du tänkte göra en sån här liten snygg under armen korttagning ungefär.
Ja, jag tänkte säga att jag skulle hosta och ta kort, men det har inte hjälpt ett skit. Men alltså att jag, ja, precis. Och så är det blixt på skiten. Så det bara blixtrar till där i baren. Och jag vet inte om någon ser det. Och precis då har jag messat med dig och insett att du är inte här och är på en annan bar. Så jag tar det där kortet ner i backen. Går bara rakt som baren, hämtar min jacka och går därifrån. Och jag har ingen aning om den här Brolin eller Pervainen så, men jag undrar vad han har på med det. Men ja, det var en liten parentes i alla fall.
Det var en så stor parentes. Vi kommer att glömma bort vad fan vi var på med.
Ja, jag vet inte vad jag ska prata om egentligen. Men ja, de här andra matchserierna som nu är det tisdag och det är match om ett par timmar igen här. Vi springer på tisdagskvällen här nu. Våra tips, vi ska inte hålla på och älta för mycket, men du är kokt redan.
Ja, jag har ju gjort allt fel. Jag är en hemskt dålig människa och tippar har jag kommit fram till. Ja. Och jag hoppas i alla fall att Varberg kan rätta till det lite ikväll, för annars är jag ju så ute och cyklar så det blir... Nej, jag vet inte vad.
Jag kan fortfarande få alla rätt i kvartsfinalen, men det ska mycket till kan jag säga.
Om Gud vill.
Ja, ungefär så. Jag har suttit hemma och klurat på lite regelfrågor. Och i sändningen sist så lyckades du pricka in jävligt oväntat 5 minuter våldsamslag. Jag visste nästan att det fanns 5 minuter våldsamslag. Visste du det?
Ja, uppenbarligen måste jag väl tala om det. Det kan ju sägas att vi hade suttit innan i 10 minuter och haft fel på varenda domslut i princip.
Ja.
Vi hade inte en aning om vad som hände någonstans i princip. Vilket ofta är fallet för oss, för vi vet ju väldigt lite om vad domarna håller på med.
Ja, vilket är väldigt intressant, för hur många har man inte åsikter om domarna, men hur många spelare kan egentligen på bra sätt regelboken?
Ja, nej, alltså... Man är ju sån att man skulle kunna gå in och kolla på en landhockeymatch och man skulle kunna bli förbannad på domaren typ, utan någon aning om vad det är som är tanken. Och då innebandy är en ganska komplex sport.
Ja.
Även för oss som har utövat den ganska länge.
Precis. Men jag har bara några, det här är inte bara spelsituationer, men jag har några grejer som har med domare att göra på olika sätt och vis kan jag säga. En grej som jag har funderat lite på, och jag kommer att tänka på den när jag såg webbsändningen och med Granlo. Framåt svingen vid skott, då tänker jag lite på till exempel Nils Bert som har en helt otrolig framåtsving. Det känns som att man alltid ska slå av 8 ben på vägen ungefär.
Ja, precis. Vi pratade lite om det här innan och försökte komma fram till några fler exempel på sådana spelare. Sanningen är att det finns inte så många längre, för det här hookspelarna är på väg att dö ut lite.
Gillek tog vi upp, ja, lite kanske.
Precis, men åt det hållet, men det är inte så många, men ändå, det finns ju fortfarande.
Men han, det jag funderar på helt enkelt, det är, har man inte ansvar för sin klubba? Man får inte fram att rappa någon på benet. Varför är det då okej att när man avlossar skottet har så dålig kontroll på sin klubba att man kan fullfölja över någons ben?
Ja, man har ju haft bollen. Det är väl det som gör det krångligt. Annars blir det lite som den här situationen när Nani åkte ut i Manchester United, att han... Ja, att bollen liksom är i tanken, men slutresultatet blir jävligt illa ändå.
Ja. Det här händer ju ganska ofta ändå på en scenspelare, får en typ över handen, kan det vara ett rapp eller över ben framförallt.
Huvudrinnen också.
Just det.
Oj, ja. Han har fått många fingrarna på.
Ja, men det finns ju några uppenbarligen fortfarande, och jag har aldrig sett att någon av de spelarna blir avblåsta för att de har haft en för kraftig framåtsving.
Jag fick ju bara en första tanke att är det inte någonting med midjan framåt på något, tänkte jag.
Så att man får döda under midjan?
Ja.
Ja, låter ju riktigt i och för sig.
Nej, men att det är något sånt där. Men det kan ju lika gärna ha varit när jag började spela innebandy i 1982. Där.
Ja, jag har svårt att se att det ska ha någonting med midjan att göra. Men vi gör som vanligt att vi lägger ut det här på ni som lyssnar på att upplysa oss gärna vad som gäller den här framåtsvingsfrågan. Om det är någon domare kanske det inte av som lyssnar på det här. Och då säger ni till, och antingen skickar ni ett mail till, nu kan vi mailadressen tror jag. Eller?
Ja, på podd@floorballzone.se.
Är det inte kom?
Säg, du har den nedskriven här. Vet att du
ja, men jag kommer inte ens ihåg om jag skrivit upp rätt. För att det här, du ser själv hur det ser ut här. Det ni märker om ni får tillbaka. Kom eller se något av det.
Ja, ni kan
eller så Twitter. Kan ni på Twitter och på d_Pettersson eller Skumdum. Så finns vi där också. Så kan ni upplysa oss om det. För det kommer fler grejer vi vill ha svar på här. Det här var inte det enda.
Ja, vi vet ju ingenting.
Nej, idag blir det ett stort jävla frågeprogram. Vi har verkligen ingen aning. Så det här är ena, framåtsvingen. Vad är det som gäller egentligen? Får man bara kötta på där?
Det här är som fråga doktorn, fast ingen doktor
som svarar. Det är ingen som svarar. Det andra nu som jag har uppmärksammat, jag vet inte varför jag har kommit på de här grejerna, men när det blir mål när Storvreta spelar så släcker de hallen.
Mm.
Någonstans, och det här, jag får en bild av Stefan Hedlund framför mig sagt att man inte får göra så här. Och nu hänger jag ut Stefan Hedlund fast han inte har någonting med det att göra. Det kan vara helt fel också.
Hänga ut, det låter som att han vet något som vi inte vet.
Ja, jo. Men, om eller så har det varit typ Henrik Kvist som sa det här. Jag har liksom ingen aning. I alla fall, de släcker ju ner och sen så kommer någon spot kanske, tror jag, på målskytten eller sånt där. Men det jag funderar på lite är, får man verkligen göra så? Får man släcka ner hallen helt och hållet vid mål?
Och jag har ju inget svar på det här, men du hade ett intressant resonemang om det.
Ja, då tänker jag att tänk om AIK skulle göra så. Och nu säger vi att det här AIK mot Täby är nog mer infekterat än AIK. Vreta, va?
Ja, det får man nog säga.
Ja. AIK Täby 2-2. Akevi har precis hånat Egerbrandt. Hittar jag bara på det. Det låter ju helt orimligt, men så är det.
Skulle kunna vara lite som Sveriges Radio typ. Skulle kunna vara helt andra spelare.
Ja,
behöver inte signa ut någon.
Dribblar av två man, hänger upp den i klyk, springer förbi dem, hånar igen och släcker hallen.
Mm.
Det kan bli fantastiskt. Man tänder och det är bara, man har inte sett, det är en hög med blod typ.
Ja, så det är som Sagan om ringen typ efteråt. Efter slagen.
Ja.
Ja, nej, så, det är inte en intressant grej. Jag vet lika lite där som vanligt.
Så min fråga är då, min nästa fråga är, får man släcka ner vid mål och hur länge i så fall? Finns det någon gräns?
Ja, det är ju rätt coolt.
Alltså, är det där?
Alltså, jag tycker ändå det är en bra grej. Alltså, jag tycker det ser lite häftigt ut.
Okay.
Skulle du vilja bort det helt?
Alltså, det är inte så att jag ligger sömnlös om de skulle ta bort nedsläckning om halv. Det kanske finns något annat man kan göra, fira av någon gammal Pixbo-raket som de hade tagit där, eller något annat.
Ja, just det.
Det kanske finns något annat man kan göra än släcka ner.
Ja, nej, man måste ju inte göra något annat för att man tar bort det ena.
Du släcker ner och raketer.
Ja, då löser ju det problemet att det blir mörkt.
Ja, vi låter det här, som sagt, vi lägger ut det här. Och sen så kör vi min sista fundering som... jag vet inte om jag kommer att tänka på det här när jag såg Linköpingdalen. Ni får dra era egna slutsatser. Men fyskrav och domare.
Finns de?
Jag har hört från väldigt säkra källor, och det här kommer från... en i klanen Davidsson Mullsjö. Han hävdar bestämt att är det någon som kan det här med fyskrav för domare, så är det jag, sa han till mig.
Mm, som jag minns så sa han, jag sticker ut hakan och säger det här och ni får gärna citera mig.
Ja, jag minns inte det på något annat sätt. Johan Davidsson i alla fall hävdar att en domare ska klara nivå 11 på BIP-test, då är de godkända för SSL.
Mm. Fick vi höra då, och sen försökte vi komma på hur snabbt nivå 11 är. Jag tror inte det så, ja. Man tar, ja,
lagom.
Det är lagom.
Ja. Och det tycks vara det enda fyskravet som finns, enligt Johan Davidsson som har koll på det här.
Johan Davidsson säger alltså att det är det enda fyskravet. Ja.
Han finns på Twitter också, ni kan säkert söka upp och få fler kommentarer om det.
Kan han berätta vad jag resonerar. Ja, nej, för det första är frågan om alla klarar det.
Ja, och då nu kom ju min, det var ju ingen fråga, utan jag berättade ju bara vad Johan Davidsson har sagt nu.
Ja.
Min fråga är helt enkelt så här. Ett, hur fan kom man fram till att det skulle vara nivå 11 som gällde för domare överhuvudtaget? Att då klarar man av att döma SSL. Det andra helt enkelt är att satte man nivån 11 för att domarna skulle klara det, annars har vi inga domare. Alltså är fyskraven ställt för att annars har vi inga elitdomare som klarar det?
Mm. Innebandy är ju en kvick sport. Det måste jag i och för sig säga, att beep-test måste ju vara optimalt för att testa domarnas...
Ja,
det, så, det finns ingen anledning att köra ett Cooper-test på dem liksom.
Nej, inte direkt. Ja, men det känns, jag säger egentligen ingenting om själva testet. Det är ganska bra, både utvärderat och... Alltså det, ja, men det finns ett bra studie på det. Det. Men så det är ena. Det andra är då, när tog man beslutet med Elva? Alltså för hur många år sedan? Eller när reviderades det senast? För det har ju hänt lite med sporten.
Ja,
var det här från 1997 tog man beslut om beep-test 11 liksom, eller när?
Och reviderar man det uppåt eller neråt?
Ja.
Det är nästa fråga.
Det här försökte söka på beep-test och på fystester och domare, men det går ju inte att få fram ett skit på nätet. Och jag har inte lagt ner, sen har inte jag någon större journalistisk insats vidare på det här.
Jag undrar hur många sådana sökningar har funnits innan, om det är ett allmän intresse i Sverige eller om det...
Ja, det borde ju vara, tycker jag. Men nej, men det finns säkert någon som vet här om allt vi har sagt här är påhittat eller inte. Men det vi kommer fram till är egentligen att det ställs ju högre och högre krav på spelarna. Och då borde det även göra det på domarna vad det gäller fysiken.
Ja.
För att de ska hänga med i den utvecklingen som spelarna genomgår, så måste det liksom ske parallellt med varandra på något sätt.
Precis, alltså det är lite intressant det, i och med att förbundskaptenen har höjt fyskraven ganska så mycket sedan han kom in. Han har varit väldigt noga med att det är viktigt i alla fall, om inte förbundet har tycker det är lika viktigt. Men vi kan inte säga så mycket heller.
Nej, men ändå lite intressant som sagt att jag tänker en tredje period när spelarna var trötta. Jag menar, det är klart att domarna också borde vara trötta då.
Ja, jag tycker det är lite märkligt som domare också. Jag vet, alltså vi gör ju som den här webb-tvn gör ju vi helt ideellt, och mest för att vi lika gärna kan sitta där uppe och prata, för vi skulle ändå sitta likadant och prata om vi satt på läktaren i princip.
Ja, precis.
Ja, så det, men när man väl sitter där och kanske ändå inte har så många som lyssnar, så vill man ju vara förberedd.
Ja.
Och hade jag varit en domare så hade jag också känt att man skulle vilja vara förberedd på ett bra sätt, framförallt med den pressen man har på sig.
Ja.
Så jag tycker det är ganska konstigt om man inte ser till att vara i bra fysisk form för egen del. Liksom.
Ja.
Dessutom är det deras jobb.
Precis. Ja, ja, vi väntar med spänning på respons på det här, vad som gäller med domarfyskraven. Om ni inte vill ta det med oss så kan ni alltid ta det med Johan Davidsson, som jag brukar säga.
Han håller på att skriva en C-uppsats i ämnet, vad jag har förstått.
Mm. Vidare då, från domare till spelare. Kevin Björkström.
Det seglade ju upp en ny kontraktsdebatt. Alltid lika så. Det är lite som när säsongen börjar gå mot sitt slut, och kommer det något nytt kontraktsbråk. Oftast finns ju Kenta Sjögren inblandad. Det gör han ju på ett sätt. Kevin Björkström spelar ju i Hammarby i alla fall, så jag har en väldigt långsam koppling. Men
den finns där.
Den finns där på något sätt. Nej, det här verkar ju väldigt konstigt.
Ja, det tycker jag med. Kanske mest med bakgrunden vem som har uttalat sig i Helsingborg om det här.
Ja, ja. Ska vi börja som vi ibland lyckas med, att vi berättar vad det är som hänt, om det inte är någon som har missat?
Ja, varsågod.
Ja, det kommer jag att vara. Nej, men Kevin Björkström var ju klar för AIK.
Ja, de gick ju ut med att han var klar.
Ja, och det verkar de ha väldigt mycket goda grunder på, för de verkar vara helt säkra på att han inte hade något kontrakt, eller att det hade gått ut snarare.
Ja.
Vilket är i och för sig lite konstigt, för ett års kontrakt skriver inte så många.
Nej, jag har hört rykten om att de har haft lite svårt att hålla så här begreppen kontrakt och licens.
Ja, det hade varit väldigt... Ja, jag vet inte vad.
Ja.
I alla fall, då kommer Helsingborg, och då vaknar de till lite där med Christer Hazelius i spetsen.
Mm. Vad är han för yrke?
Han är väl jurist, eller?
Eller advokat, något sånt.
Ja, jag vet inte ens skillnad. Ja. Alltså.
Nej, men det är ju stavas ju annorlunda.
Det är faktiskt. Ja, precis. Och han gör som sportchef och ofta gör i innebandy, vaknar han till när han märker att här skulle jag kunna få en övergångssumma.
Ja.
Det är många sportchefer som inte verkar vara så vakna väl under kontraktsgången, jag tycker. Den kan vi ju diskutera lite om, men vi kan ju prata klart om just den här situationen.
Mm.
Och då var det ju 150 000 började han snacka om. Och...
Var det? Jag har inte sett någon siffra, men det...
Eller drömde jag det? Nej, jag tror det. Någonstans fick jag det ifrån.
Ja.
I alla fall, Kevin Björkströms kontrakt har ju inte gått ut.
Nej.
Enligt Hazelius.
Och det är ju lite det är märkligt på två sätt. Ett, hur kan man feltolka kontrakt så?
Ja, nej, det ska ju inte vara möjligt.
Nej. Det, alltså att Kevin har feltolkat det så. Och två, Hur kan det gå så långt att AIK presenterar honom innan det är klart med Helsingborg?
Ja, det har
ju... Var det inget papper påskrivna då?
Brustit på många ställen. Nej, fast har han ingen kontrakt, tänker de, så behöver de inte skriva på några papper.
Ja, det kanske är så.
Förutom ja. Sina egna.
Ja.
Så de... Fast det, ja, alltså han måste ju fortfarande ha kontrakt för den här säsongen. Så han kan inte ha skrivit på riktigt. Men.
Mm.
Ja, det är jättekonstigt. För, men alltså innebandy och kontrakt. Där finns det en jävuls lång väg att vandra fortfarande. Alltså. Med den egna erfarenhet jag har och det som händer runt omkring. Alltså man vet att ofta är sportcheferna är ju antingen ideella, i vissa fall inte alltid. Men de är ju intresserade av kontrakten när de skrivs. Och i sådana här tillfällen när de kan få pengar för det.
Mm.
Och där under tiden så verkar det, till exempel har jag fortfarande inte sett någon spelare med lön som blivit bestraffad för någonting. Har du noterat det någon?
Tänker du bestraffning ekonomiskt då, eller hur tänker du?
Ja, det blir det ju. Ja. Det är ju eftersom det är där man får dra.
Ja.
Det går säkert att tänka på annat sätt. I alla fall, det finns väldigt många spelare i Superligan numera, både de här som är anställda av sina klubbar. Mm. De har lön. Det innebär att man är anställd.
Ja, och det många tror jag missuppfattar är att man behöver inte vara heltidsanställd för att man ska vara anställd. Du har ett arvode. Det är en prestation och motprestation.
Precis, du har ett tidsbundet kontrakt där du kommer få pengar för att där du ska utföra en del och den arbetsgivaren ska utföra den andra.
Mm.
Och den stora delen arbetsgivaren gör är att betala ut pengarna.
Mm.
Däremot spelarna har ju ganska mycket. Och det är ju inte så att alla spelare med kontrakt i SSL sköter sig.
Nej.
Sen är det alltid frågan hur kontrakten ser ut. Men det är inte så att det inte finns tillfällen där någon kan kunna säga ifrån. Jag vet att du har varit inne på det här exempel. Bara en sån sak som att träna. Komma till träningarna.
Mm.
Om du är anställd så är det din arbetstid.
Mm. Jag tycker att det ska vara helt... Om man har en planering på säsongen. Att man ska infinna sig en viss tid, en viss dag. Och åka därifrån en viss tid. Då är det din arbetstid. Alltså mot kontraktet då. Matchdag, hemma, bortaplan och så vidare. Det är din arbetstid. Och sen så tycker jag att man på något sätt, jag kan inte säga exakt hur man skulle skriva det, men det ska vara kopplat. Dyker man inte upp på 2-3 träningar av någon anledning som är egentligen skitsamma, det ska, ja, givetvis om man har skit i det helt och hållet så kanske det får andra konsekvenser. Men säg att man är sjuk. Vad händer om du är sjuk från ditt jobb?
Jag har aldrig jobbat.
Nej, du är helt fel personfråga. Men tänk in i situationen att du hade jobbat.
Tänker frenetiskt just nu.
Givetvis så skulle du inte ha samma ersättning om du inte är där.
Nej.
Och varför skulle det vara skillnad när du går och spelar innebandy?
Ja, nej. Som innebandyspelare så kan du ju säga att jag ska på julbord.
Ja.
Förhoppningsvis är det inte jo, så mycket, men det händer ju liksom.
Då har du ju egentligen tagit semester från innebandy.
Ja.
Då skulle du inte ha betalt den dagen.
Precis, och då är vi ändå inne på de här ganska små grejer. Men sen finns det ju direkta kontraktsöverträdelser. Det kan gälla alkohol eller det kan gälla hur man uttalar sig. Ja, Twitter-grejer och så här till exempel.
Ja, en klassiker är ju att man blir förkyld i bortamatchen för 50 gånger idag när man fick sitta bänk. Ja. Som fortfarande förekommer tror jag alla lagen då. Alltså de här på gränsen spelarna.
Ja, där har du ju ett svårt läge för då måste du säga att nej, du har inte
dragit. Är de inte med på matchen så ska de inte ha pengar, det där menar.
Ja, eller man drar ner det som en sjukersättning, ja, då.
Precis. Och ja, händer upprepade gånger så ska ju sportchefen ta snack med spelaren, ja, givetvis.
Det finns ju väldigt mycket att göra där och det, som sagt, och det är det som blir så intressant när sportcheferna vaknar till i sådana här lägen där de, fast under säsong så händer det liksom ingenting. Alltså jag vet ju fortfarande att det finns spelare som inte ens har kontrakt i Superligan. Det är ju nästan ännu sjukare.
Ja, faktiskt. Övergångar då, Kevin Björkström. Jag sticker ut hakan och säger att Emanuel Antener presenteras inom en vecka för AIK.
Jag tänker inte säga emot det.
Nej. Jag slänger mig juling där, men.
Ta några till.
Okej. Kim Hadelund till Mullsjö.
Ja. Säger du att den är klar?
Mer eller mindre.
Ja, men då säger vi det.
Vad ska vi... Ferraresi?
Ja, det är Täby. Kommer jag angå till.
Alltså, du har hört det? Okej.
Okay. Ja, det är i princip klart.
Mm. Nej, men spelarövergångar i alla fall. En tråkig grej med spelarövergångar. Om man frågar någon, och nu någon blir du här. Vilken skulle vara den mest häpnadsväckande övergången i SSL, så skulle man kunna göra enkelt för sig och kanske ta någon så här urmajsare mot någon urgikare. Men om vi bortser från det bara. Jag vet inte om det är som det är så häpnadsväckande längre.
Nej, man, skulle... det är, man har svårt att hitta.
Det är för lite rehabilitet.
Ja, verkligen. Ja, och det har inte varit bättre när, som vi, när vi haft inne i City mot Dalen eller alltså stads, det har inte varit särskilt bra rehabilitet där heller, tycker inte jag. Inte något man har uppmärksammat från långt ifrån.
Nej. Men det, alltså man behöver, jag tycker det blir extra tydligt nu till ett slutspel. Jag vill ha pulsen mellan matcherna och inte bara under.
Ja, precis. Man måste kunna våga tycka illa om varandra. Det är det du och jag är väldigt bra på.
Ja, IB-positiv brukar vi ha som hashtag. Jo, men alltså, jag menar inte att det behöver vara något hat. Men framförallt det vi egentligen tycker är att man kanske inte behöver tycka om varandra i alla fall.
Framförallt inte under själva slutspelserien. Där måste man... Alltså det handlar om att bygga upp lite. Jag tycker... Alexander Bodén klev fram väldigt bra, tyckte jag, under TV-matchen här.
Ja.
Där han visar liksom att han tycker verkligen inte om Linköpingsspelaren just nu. Och han visar attityd. Och även om han är liksom knappt några över mittlinjen på höjden.
Ja.
Så är han ändå där och irriterar. Och han istället går upp mot Martin Karlsson och,
ja,
och så vidare. Alltså, och det är ju en del i att de vinner. Så det finns ju även en sån sida att det är bra för dem. Men, men även framförallt då för intresset. Man vill ju se det liksom.
Jag tycker alldeles för lite överhuvudtaget. Alltså det, när man inte ens kan komma på en övergång. För nu har ju Rundestig förstörde väl lite där mellan Varberg och Pixbo genom att han gick till Varberg. Så nu är ju den bruten också.
Ja. Ja, men det känns som liksom förr när det fanns de här gamla rävarna som det betydde mer på något sätt.
Ja, man har ju svårt att se att Helgård skulle gå till AIK. Jag vet inte.
Ja, precis.
Eller att Conny Westerlund skulle gå till Storvreta eller Täby.
Ja, men det är lite så. Jag kommer, Ante Jonsson hade en ganska rolig historia i sin blogg där om, jag tror det var det jag läste i alla fall, Micke Kling i Ballrog som gick ut och sa de två dvärgarna typ om bröderna Bodén och snackade skit om dem och sa att de var för mesiga och så. Ja, nu har jag säkert sagt fel på alla namn. Det var i alla fall, man gör det, ut och härja lite.
Ja, rör om lite. Vad har vi mer att ta upp idag egentligen?
Jag vet inte. Jag skulle vilja be om ursäkt lite till Rasmus Enström.
Ja.
Vi hade ju ett avsnitt som handlade lite musik. Vi kom inte in så långt på det. Vi som vanligt så kom in halvvägs och avslutade dåligt.
Ja, vi skulle följa upp den gång kanske. Ja. Det kanske vi gör också.
Jag fick frågan vad jag trodde att han lyssnade på. Och sa Ulf Lundell. Vilket naturligtvis ingen människa vill bli utsatt för.
Nej. Det gjorde vi ju för sig om en till kille, men det var skitsamma.
Ja, men det visste vi, det var lite på skämt, för det visste ju att han var en gammal hiphopper, Jimmy Lindblom. Sen kom jag på att jag sett massa gånger att Rasmus Enström gillar Håkan Hellström väldigt mycket.
Ja.
Så det var lite där, jag vill bara be om ursäkt till Rasmus här och säga att det var väldigt dåligt för mig.
Det där med musik kanske, vi ska fan återkomma till det här en gång, för att det är jäkligt intressant ändå. Både vi har ju ganska... Vi har ett musikintresse, sen så kan man tycka om vi vill om det vi lyssnar på, men vi har ett musikintresse i alla fall. Men du, har inte du någon gammal laghistoria om musik?
Ja, vi pratar inte så mycket om daminneband i den här podden, för att vi har inte riktigt bra koll på det här för att kunna säga,
nej,
det funkar inte riktigt. Däremot, jag var en gång i tiden tillsammans med en innebandyspelerska när jag bodde nere på Öland och spelade i Färjestad. Och på något sätt fick hon med sig sin uppvärmningsskiva, den de hade i sitt omklädningsrum, till min bil. Och jag tänkte, ja, den låg där ett tag, men så jag måste ändå lyssna till och se vad det är för något. Och jag har inte hämtat mig fortfarande. Det var den sjukaste upplevelsen jag har varit med om i hela mitt liv, kan jag säga. Det började liksom med Björn Rosenström.
Vilken låt då?
Jag är inte någon expert på Björn Rosenström låtar, så det är... Sen kommer det E-Type, Linda Bengtzing. Ja, vad var det mer? Ja, det fortsatte så i alla fall. Det kom in någon sån här Sahara Hot Nights-låt. Tänkte jag, jävlar vad mobbad den tjejen måste vara.
Ja.
Ja, det var så otroligt hemskt. Så det där sitter djupt fortfarande i mig.
Det skulle ju vara intressant att höra från lagen vad de har för lagskivor på ett sätt. Alltså om vi bort, alltså inte, om vi inte gör det spelarbundet utan om vi gör det lagbundet.
Det vore faktiskt intressant att se om man kan, för vi, det vi pratade om för några poddar sedan var ju om man kan koppla spelstil till musikstil.
Mm.
Och det borde kunna gälla hela lagets spelstil också då.
Ja, eller vad man har för känsla för laget typ. Vad ska vi ta för exempel?
Alltså det första man kommer tänka på är Täby, men det har ju de satt sen själva att de kör den här ingångsmusiken.
Ja, Jönköping skulle kunna vara någon sån här Ed Guy eller någonting. Det är så här kristen hårdrock.
Ja, varför inte? Ja, alltså sånt här måste vi förbereda, för det går inte att tänka. Man måste tänka igenom så här, annars blir det så dumt.
Ja. Men vi, någon gång ska vi ägna ett helt program åt det här. Vi säger inte när bara, men någon gång ska vi göra. Hur länge har vi varit på nu egentligen?
Jag har inte en aning.
Nej.
Det jag ville säga bara förresten är att det här med daminnebandyskivan,
ja,
det behöver ju inte bara vara daminnebandysyndrom. Det var ju ölänningar också.
Ja.
Och ölänningar fungerar ju så att de vägrar att lyssna på något som de inte fortfarande kan lyssna på eller sjunga med i när de har 2,0 promille i kroppen.
Okej.
Så det är därför det är lite den stugan. Till exempel en sån som Ulf Lundell är ju väldigt stor. Nu hoppar vi på honom igen, vilket är helt rättmätigt. Han är ju väldigt stor på Öland och jag tror att det är för att man aldrig hör vad han säger.
Ja.
Han låter så här, naturen, typ. Brännvin.
Fan, vad bra det var på att imitera honom.
Jag märkte det nu också. Ja, men, så därför, det, ja.
En gång till.
Kan du? Nej, jag tror jag har gjort min Ulf Lundell-tolkning för det. Men ja, som sagt, det var nog kanske mer ett Ölandssyndrom än ett daminnebandysyndrom.
Ja.
Men det skulle vara kul att föra lite daminnebandy.
Eller
vad de lyssnar på också.
Precis, motbevisa oss.
Kommer världen svårast.
Skicka in bara lite skivor till vart fan ska de skicka dem? Till Thomas Thompson, ansvarig utgivare.
Ja,
han har ju för fan ett damlag.
Ja, men perfekt, då får han ta med sig något på något sätt.
Ja.
Så spelar vi upp hela skivan i nästa podd.
Ja.
Ja, det är det.
Det blir inte bättre än så. Mm. Nej, vi rundar av här, va?
Ja, jag tror det här var en bra avslutning.
Det kan nog inte bli mycket bättre. Som sagt, mejla frågor. Jag glömde säga det i början, men vi har faktiskt fått lite beröm, tror jag, men tack så mycket alla ni som hör av er på Twitter och gillar det vi gör också. Vill ni någonting, använder ni adressen pod@floorballzone.com eller SE, något av det. Eller så finns vi på Twitter och Mårten hittar ni på Skumdum och mig hittar ni på D_Pettersson. Nu ska vi kolla på innebandy, va?
Ska vi?
Kanske. Bra. Hej då!
Hej då!